Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podplay.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, idag så ska ni få lyssna på ett avsnitt med Oskar von Stockenström. Oskar arbetar som marknadschef på Svenska Jägareförbundet och det pratar vi en hel del om. Om vad Jägareförbundet står i olika frågor och hur saker och ting faktiskt funkar. Men främst så fokuserar vi på Oskar och hans enorma jaktintresse. Oskar har jagat sedan han var liten. Han har jagat i olika länder. Där, och i avsnittet här så kommer ni få höra när Oskar delar med sig av sina upplevelser från utlandsjakt. Men främst så fokuserar vi på svensk jakt. Och 2019 så var det faktiskt så att Oskar fällde det årets största frilevande kronhjort i Sverige. Och ja, men den upplevelsen var ju helt fantastisk såklart. Och det delar Oskar med sig av i avsnittet. Men innan vi kör igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då sitter jag på Chevalier igen och mitt emot mig så har jag Niklas Nilsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Och du är vd här.
Ja.
Men idag ska vi faktiskt inte prata om dig. Vi har gjort det massor. För er som vill veta allt om Niklas så kan ni lyssna på ett avsnitt som finns ute med dig från säsong 1. Ett väldigt härligt avsnitt där du öppnar upp dig själv och berättar om hela din erfarenhet och din uppväxt kring jakt.
Ja.
Mm. Men idag ska vi inte prata om dig utan vi ska prata om Chase.
Ja, inte Chevy Chase utan Chase, våran dog handler väst.
Yes. Som ligger framför oss här. Och den ser ju otroligt gedigen ut. Den har en massa detaljer. Hur har ni tänkt när ni har konstruerat den här?
Vi vill släppa någonting som är riktigt bra. Mm. Vi kan västar. Chevalier har sålt mycket västar genom åren. Och om vi ska komma med en bra väst, då vill vi verkligen att den ska hålla måttet. Därför har vi haft ut den och inne den och testat den och ändrat. Och det är hundförare som har haft den på sig under år.
Men bara nämna några detaljer. Det är många fickor. Ni har hällor och ni har liksom såna här metall... Vad heter det?
Öglor.
Öglor.
Ja, ringar.
Ringar så man kan hänga GPS på och liknande. Mm. Ni har ett tillhörande bälte. Ja. Eller skärp. Vad säger man, bälte eller skärp?
Jag skulle säga bälte.
Bälte, ja. Som ser extremt gediget ut. Men sen så måste vi nämna, liksom, förutom alla fickor och alla härligheter, det här på sidan.
Ja, det är ett expansionsparti kan man säga.
Mm.
För en sak som dök upp under testen är att hur tajt ska västen vara?
Mm.
Den ska sitta bra. Vi gillar ju passform som du vet. Då valde vi att lägga till en dragkedja i varje sida. Så att när du går från en tunn jacka till en tjockare jacka eller mer kläder, då kan du expandera västen.
Så västen funkar liksom på dig oavsett om du har skjorta eller en tjock jacka på dig?
Ja.
Och det är ju fantastiskt bra.
Ja, och sen kan man också säga att man kan ju öka sin vikt lite grann också över sommaren.
Det här är det här är en perfekt väst för mig kan jag säga. Utan då kan jag liksom ha den stängd första året och sen så efter ett år så kan jag börja öppna ena sidan och sen efter två år så öppnar jag andra sidan och så håller jag på sådär.
Bra, hållbart tips.
Ja, verkligen. Mm. Och det här bältet då som vi kom fram till att det heter ser ju också, det är italienskt läder tillverkat i Sverige.
Ja, hållbart hundförarbälte. Mm. Det går ju att använda separat naturligtvis, men det passar till den här västen.
Kanske inte på jobbet så.
Nej, inte på jobbet. Nej. Det är lite grovt. Ja.
Grymt. Tusen tack, Niklas.
Tack så mycket.
Tack. Mitt emot mig just nu så sitter Oskar. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Eller välkommen till podcasten Jägaren, får jag säga.
Ja, jättekul att vara
här. Ja, det är väldigt kul att ha dig här. Oskar von Stockenström, du sitter i ledningen för Svenska Jägareförbundet som marknadschef.
Stämmer bra.
Och idag tänkte jag att vi ska självklart prata lite om förbundet och vissa frågor och sådär. Men jag skulle nog vilja fokusera mest på dig som person, om det är okej.
Okay. Absolut.
För det är ju liksom, det är den här podden handlar om, det är fokus på människan bakom bössan. Som jag har skrivit någon gång. Våra drivkrafter, varför vi jagar och våra upplevelser helt enkelt. Du har ju varit med om massa saker.
Yes.
Jag brukar börja och fråga vad man, hur man kommer in på jakt. Och jag tänkte vi kan väl börja där med dig också kanske. Hur startade det för dig?
Jag kommer knappt ihåg, tror jag faktiskt. Utan det har liksom varit en naturlig del i mitt liv att jaga. Jag har alltid varit med pappa på pass. Jag vet inte hur många älgar jag såg skjutas som barn när det var liksom älgexplosion och pappa jagade. Så att det, och farfar jagade jättemycket. Så att det är liksom en fullt naturlig del i min uppväxt att jaga. Man stod i slakteriet alldeles för liten med kniv och hjälpte till att flå älgar. Och så här. Mm. Så att, kom väl med modersmjölken, som vissa säger.
Men det är ju underbart ju.
Ja.
Det är ju inte alla som har den... man har haft den möjligheten och växa upp på det sättet, alltså med jakten.
Nej, men så är det absolut. Mm.
Minns du när du själv jagade första gången?
Ja, men väldigt tydligt. Jag tror jag hade liksom dilemma, så många barn spelade fotboll och hockey och allting, och så hade vi fasaner hemma på gården på den tiden. Och när det var liksom fotbollsmatch, eller det var det inte, det var ju hockeymatch på den säsongen, och fasanjakt samtidigt, då var ju valet enkelt, då blev det ju fasanjakt liksom. Så jag har liksom alltid varit dragen till det, och min pappa var väldigt hård med att jag fick inte börja jaga eller ens provskjuta en hagelbössa förrän jag fyllde 12. Det hade han bestämt. Och jag är född 7:50 på kvällen. Mm. Och det här finns på film fortfarande, att 7:50 den 3 april, då fick jag provskjuta ett hagelgevär för första gången.
Vad roligt.
Och jag tror nästan pappa ångrar sig, för det blev väldigt mycket uppdämt där som skulle ut sen i många år framöver. Mm. Så där började min liksom jaktliga karriär. Mm. Och jag har faktiskt skrivit jaktjournal, liksom allt vilt jag har skjutit. Kanske inte varenda duva och and, men i stort sett alla klövvilt har jag skrivit upp. Och det finns liksom i kråkfötter skrivet så här, första kråkan med farfar och så här. Så jag tror jag var 12 när jag sköt, 12 eller 13 när jag sköt mitt första rådjur.
Kommer du ihåg hur det var?
Absolut, jag vet exakt var jag stod och vad som hände och vilken puls och så här. Så att det var liksom det hetaste passet i den bra rådjursåten, så fick jag stå där med Bosse Jonsson, en av gubbarna som alltid liksom var med hemma. Mm. Och det var en get som kom ut som jag sköt med hagel, vilket man ju knappt jagar rådjur med.
Nej, exakt.
Så det är sån här som verkligen har rätt, så att säga, för den, det är det, så här, kommer inte glömma den upplevelsen.
Får du fortfarande puls idag när du fäller djur?
Blandat. Mm. Ibland så är det ingen puls alls. Och ibland vid så här oväntade situationer så kan det rusa. Sådär. Och älg har jag väldigt svårt att hantera fortfarande, vilket är väldigt kul. Att där får jag liksom ordentlig puls när det kommer till älg. Det tycker jag fortfarande är superhäftigt. Mm. Men ja, det är inte som när jag var 12, om man säger så.
Och då har du växt upp på en större gård där ni har haft tillgång till egen mark och så.
Absolut, jag har förmånen att bo på en gård där vi har jakten utanför dörren. Och så har det varit sedan jag var liten. Mm. På bockpremiären då kan man klä på sig källan och kliva ut i stövlarna och gå rätt ut, och jakten börjar utanför dörren. Så det är ju en otrolig ynnest, vilket gör att jag får många jaktdagar per år, för att när jag har lite tid över så kan jag ta en... Ja, men jag hinner gå ut en sväng nu.
Det är nog många som blir avundsjuka.
Ja, men det är precis, och jag är väldigt glad att jag har det.
Så många blir nog avundsjuka bara att ha en källare.
Det är faktiskt, jag renoverade nyligen och gjorde liksom en grov entré med ett litet jaktrum. Så här, och det är min fru. Jag är väldigt glad, men jag tror nästan min fru är lite gladare, för där är liksom allt mitt jaktbös.
Ja, vad skönt. Men bor du nu på samma, liksom din föräldragård, eller bor du någon annanstans?
Ja, men vi flyttade hem för, nu är det väl 9 år sedan. Så att... Nu bor vi i huset där jag gick upp och väckte min gamla farfar när vi skulle jaga duvor på morgonen. Så det huset bor vi i nu. Så att vi är tillbaka hemma.
Vad häftigt. Mm. Du har ju liksom vikt större delar av ditt liv till jakten. Vad är det som driver dig?
Ja, men ibland frågar jag mig själv också. Jag bara älskar att jaga, helt enkelt. Ibland undrar min fru om jag är frisk. Så. För mig är det en kombination av spänning, vara ute med vänner. Och liksom, jag tycker när man jagar så upplever man ju naturen på ett speciellt sätt. Jag tror det är det som... När jag började jaga, då var man ju ute efter att få fälla ett vilt. Det var, liksom, det var målet med att gå ut en morgon. Nu så får man ju spendera mycket tid i skogen, tack vare att vi har mycket vildsvin och så vidare, att man behöver vara ute och hålla kanske efter dem. Att man får liksom koll på viltstammarna. Så ibland kan man vara glad att man upptäcker att men, vi har fått fin föryngring på vildsvinen, bara att man är ute. Och då blir det en behållning.
Ja.
Så att jag tror att jag är lika mycket naturmänniska som jag är. Som jag är jägare.
Ja.
Men jag bara älskar att jaga, helt enkelt. Ja. Det är så mycket som man får ut genom jakten. Det här liksom, man kanske är lite stressad och har bryderier. Och sen så går man ut och börjar smyga på någonting. Ja, då är det ju bara fokus på en sak. Så det är lite sådär... Ja.
Det är så sjukt hur snabbt det går. Och jag vet att många vänner till mig som håller på med meditation och liknande, de får ju det där. Och jag har testat, eller meditation har jag testat, men jag har testat lite olika sådana här, vad heter det när man, yoga.
Ja.
Och jag klarar liksom inte av det, för jag kan inte stänga av. Utan tankarna bara flyger iväg. Men på jakt så är det liksom, så fort man liksom inte slår igen dörren, utan så här, man liksom försiktigt smyger igen den. Där någonstans bara försvinner allt annat. Ja. Det är helt sjukt, alltså.
Ja. Jag har ju svårt att se ett liv utan jakt.
Ja, jag förstår det.
Faktiskt.
Du har ju varit på massa olika platser och jagat. Och en sak som jag bara tänkte, jag bara hörde att du har varit i Egypten och jagat duva. Och det har jag inte pratat med någon som har gjort.
Nej.
Vad gjorde du där?
Jag tror det var väl så här, Argentina har ju många åkt och jagat duva till, men det var lite för pricey när vi precis hade muckat. Men då hade vi ju sett, hört talas om det här och då var det företag som finns kvar, men Svenska Jaktresor tror jag heter, som sålde duvjakt i Egypten. Så då drog vi ner tre kompisar och provade det här, och det var lite annorlunda, kan man säga. Men det var väl inte vad vi hade hoppats på riktigt. Så. Det var ett stort entourage. För det var liksom jaktpolis och det var lokala polis. Och det var väl liksom 10 pers som hängde på där.
Ja.
Och vi var i olika trädgårdslundar och sådär. Men så hade vi gjorde någonting, tror jag, som var lite sensationellt. Vi var ute i sanddynen, och det var faktiskt som gjorde resan värd att åka överhuvudtaget så här efterhand. Det var turturduvor. Som jag inte visste fanns. Utan
Nej, jag tror det var
något sådär uttryck man pratar om. Men det är väl då någon art. Och som var ute i sanddynen. Alltså, vi var liksom ute i öknen. Och så stod vi på lite kullar. Och där sträckte de här. Så vi sköt ju, jag tror rekordet var väl att skjuta sådär 15 på en resa. Eller 30. Jag har för mig att vi sköt en bit över 150 stycken.
Turturduvor alltså.
Och det var så läckert att stå där ute.
Men det var, hur ser de ut?
De är ju mer som en... Alltså, doves är ju de här som man skjuter i Argentina. Och och det är ju som en stare nästan i storlek. Så, så innan man kom på det att de är inte jättehögt upp. De är små. Så jag vet, det kom en vanlig sån här ringduva någon gång flygande. Så det var ju som en jumbojet. Men det var liksom en häftig upplevelse. Det är väl ingen kanske jag skulle rekommendera någon att åka på. Men det var en liten detour i alla fall i jaktsammanhang.
Ja, häftigt. Så duva i Egypten är ingenting du liksom rekommenderar?
Jag vet inte om det står på menyn ens längre att göra. Men nej, jag skulle nog välja andra resmål.
Så om det är någon som lyssnar på detta som blir sugen på att fälla turturduvor så får ni tänka om. Om vi bara börjar hemma hos dig. För jag vet att en sak som du brinner för är ju grävlingsjakt med dina egna hundar.
Ja.
Nej, vad har du för hundar?
Just nu har jag faktiskt två korsningar.
Ja.
Som jag har provat att ha fårster innan. Men sen så var det en kompis med mig som fick en jättefin korsning mellan vit älghund och vaktel. Och vi hade liksom jagat grävling med fårstrarna, men det var inte så lyckat. Men så fick jag den här korsningen då, Brutus som han hette, han inte, han är borta sedan några år tillbaka, men han var älskade att jaga och ställa grävling, och skilde märkte jag snabbt på när det var grävlingsjakt och något annat. Så sista åren då jagade inte ens vildsvin på natten. Man kunde att han sprang på vildsvin, skällde några skall, släppte, fortsatte grävlinglöpan och sen tog grävling. Och jag vet, när jag varit ute och sökte i havrefält så kunde han springa förbi älgar på 10 meter och bara strunta i dem för han sökte grävling. Men han jagade absolut älg i dagsljus.
Och då jagar man när det är mörkt?
Ja, precis. Och där är ju liksom, det gäller ju att ha en hund som man har präglat ordentligt på just grävling, så att det inte blir jakt på annat. Och det är ju i skymningen när de börjar, de går ut i skymningen. Kan ju lätt bli sena kvällar.
Ja, det är klart.
Tiden springer iväg.
Men då har man lampa på vässan?
Alltså
då
har pannlampa och precis, och ofta skjuter med 22.
Ja.
Både för hundens skull och det behövs inte mer.
Nej.
Ofta blir de ganska, folk som är med blir ju ofta liksom, går så nära, men de blir nästan bländade eller paralyserade av ljuset. Så ofta skjuter man dem på en meter stillastående, bara att de står och blänger. Och hunden kanske står och skäller, och sen så går man fram och kan rikta pipan på dem. Så att,
och då skjuter man i huvudet?
Ja, alltså, det är ganska odramatiskt så faktiskt. Så att, jag kommer ihåg en gång i början, han har börjat med det här, och min far, konstigt nog, som har jagat jättemycket och skjutit massa älgar och det ser som den som han såg upp till, han har skjutit, jag tror han sköt sin första grävling när han var 40 faktiskt. Så att, och så började jag ju hålla på med det här, och så hade jag med en av fårstrarna pappa hade då ut, och som stod och skällde på en stubb, så skulle jag ringa honom för att liksom lyssna på det här med mobilen. Och höll 22an i andra handen och lampan. Och så gjorde den ett utfall. Så jag skulle liksom hoppa undan och slog i kikarsiktet i en tand. Slog av tanden. Så jag har en tand jag får laga med en eller en som går
av. Ja, det är så.
Det, och då blir jag påmind om
grävlingstanden. Liksom. Ja. Grymt. Ripjakt.
Ja.
Är du uppe varje år?
Nej, jag önskar att jag kunde det. Men jag vet inte vad i snitt. Men när jag hade egen hund så var jag uppe oftare. Men jag försöker komma upp så ofta jag kan. Men kanske blivit varannat år.
Men då är du uppe på hösten och jagar med hund?
Ja, precis.
Okay.
Så att,
och det har jag aldrig gjort. Jag har pratat med flera i podden och jag vill verkligen göra det. Men den här hösten gick inte att få ihop rent tidsmässigt. Jag har varit uppe en gång och jagat med skidor på vintern. Det var ju också helt sagolikt. Men vad är tjusningen, tycker du, med ripjakt på hösten?
Men det är ju just det här som vi pratade om tidigare, att komma upp på fjället och den liksom, den lugnet och den naturen är ju helt fantastisk. Sverige är ju ett fantastiskt land, både jaktligt och hur naturen varierar och ser ut. Så att komma upp, vi jagar oftast i Jämtland. Jag har jagat i Kiruna och trakten också mycket. Och så här. Men komma upp på fjället och det är ju på, liksom, det är ju jakt på riktigt. Du kan ju inte, det finns ingenting du kan göra. Ja, du kan få tips och veta vilken dalgång det kanske är utifrån inventeringen. Men det går liksom inte att förespå hur det kommer gå. Det blir jakt på riktigt. Och du kan göra alla förberedelser med hundar och att du själv är i god form och har träningsskytte och så vidare. Men det är liksom, det är på naturens villkor. Och jag har skjutit väldigt dyra riper. Så att det har man kommit hem och utan också faktiskt. Och att man skjuter en ripa.
Jag vet, när vi var uppe, jag har nämnt innan också. Ni får ta det, ni som lyssnar. Jag har inte jagat så jävla länge och så mycket. Så mina egna stories, det blir lite samma ibland. Jag kommer inte ihåg vad jag sagt i podden och inte. Men vi var ju uppe i nästan en vecka. Och när vi åkte upp så liksom kände jag så här, fan, 8 per dag. Det är liksom inte, det är inte jättemycket liksom. Men när vi åkte hem där och min vän hade fällt en ripa och jag inte hade fällt någon, då förstod man att det fanns en anledning till de här 8. Men det var en dyr ripa.
Det är exakt, det blir dyra ripor. Så att,
brukar ni ha en eller flera hundar? Är ni flera stycken som åker? Bor ni i tält? Eller hur
ja, men det är kul. De har en stuga uppe på en allmänning som liksom har förfinats genom varje år. Så att de kommer på någon ny grej som jag har provat att tälta och så också, vilket är fantastiskt. Jag har bra stories om det också faktiskt. Men här nu har de en vedeldad varmvattenberedare med en duschkabin liksom ute i friggeboden där.
Mm.
Och så pumpar man upp vatten och sen kan alla duscha varmt och sen så lagar man liksom mat tillsammans. Det är ju enklare, det finns ju ingen el och det finns sådär. Men mat man lagar på det sättet på fjället, att den blir så god.
Ja, det är otroligt.
Och nyskjuten ripa eller som har hängt några dagar där på stugknuten som du äter med nyplockad svamp och kanske lite hjortron och så här. Så det går inte, det är så bra. Jag längtar redan tillbaka. Det
låter fantastiskt. Jag tycker ju, när jag har jagat ripa så tycker jag ravioli smakar ganska gott också. Ja, faktiskt, det är att det inte blir några ripor då. det låter grymt. Är det bara stående fågelhund ni jagar med då? Eller har ni jagat med stötande någon gång?
Ja, vi gör det för att man kan säkert ha framgång med det också. Men då jagar ju konstant.
Ja, exakt.
Och du orkar liksom inte vara på hugget då.
Nej.
Och det är ju fördelen, du kan ju gå, och det märker man ju på sig själv och på hundarna, att efter någon timme eller kanske två utan fågelkontakt så du börjar gå och fundera på annat och snacka skit, och helt plötsligt så står hunden.
Mm.
Ja, då får du liksom
tid att tända på, till, liksom.
Upp och liksom, då är jakten igång.
Mm.
Skulle du göra det med en spaniel kanske, då jag har faktiskt varit uppe när enda ripan som sköts var för kompisens vaktel som han bara hade med sig för att inte kunna lämna ifrån sig den, som gick och stötte upp någon så här. Så att, jag skulle säga att stående fågelhund är liksom det.
Ja, det är ju det som är grejen. Jag har ju en spaniel nu och det hade varit så otroligt häftigt att åka upp med.
Mm.
Men det kan man göra på andra typer av liksom jakter såklart.
Absolut.
Alltså mer skogsfågel helt enkelt. Mm. Det är ju det som är tanken. Mm. Men framförallt fasan och rapans och hare och sådär nere i Skåne. Då. Sen vet jag att du har varit i Kirgistan.
Ja.
På bergsjakt efter ibex, va?
Exakt.
Ja.
Det var en kompis som sa, men det här som började jag ganska sent. Och så som, det här måste vi göra. Och så sa, men det där är inget. Nej, men håller på. Långhåls och berg, jag förstod liksom inte riktigt. Mm. Så här, det finns Afrika, det kändes häftigare. Så här. Men sen så sjönk det in och kom på att det där är ju inte så dumt liksom ändå. Det blir en fysisk, ordentlig utmaning.
Mm.
Och så långhållsskyttet.
Mm.
Så att vi gick Ulf Lindrots långhållsskytteutbildning i Sollefteå. Och,
är det så här tre hela dagar om bara kaliberval?
Typ. Det är inte för den som... Eller inte för den. Det är ju superkul utbildning om man verkligen vidgar sina vyer. Det blir en del detaljer.
Ulfs kunskap är ju... Det finns liksom ingen botten. Jag har ju spelat in podd med honom. Och för er som lyssnar, vill ni lyssna på ett riktigt sånt härligt nördigt avsnitt om jaktformer, om kaliberval, om skytte, då tycker jag att ni ska lyssna på avsnitten, för det är faktiskt två avsnitt. Ja. Vi pratade så länge så att det fick bli två avsnitt.
Jag förstår det, och det är så kul med Ulf, för att det bara glöder i ögonen när han pratar om jakt och kaliber och han bara svävar iväg helt där. Så det var han och en...
Otroligt duktig.
Alltså. Otroligt duktig. Ja. Och många timmar har han lagt på varje gren eller del. Så vi gick den här utbildningen och mitt sådär bekväma skjutavstånd tidigare var nog sådär 100 meter. Då vill man känna, här måste jag börja fundera på, man kanske hade sträckt till 150 någon gång. Men när vi åkte därifrån efter två dagar, då hade vi skjutit på 1000 meter.
Mm.
Och på 500 meter så var det sådär, men det här kan jag ju själv lista ut hur jag träffar första skottet. Sen inte sagt att det är avstånd man jagar på, men det gjorde ju att man flyttade ju fram sin, liksom, sin comfort zone, att 200 meter, men det är ett avstånd som jag nu vet, hur mycket kan vind påverka på 200 meter? Vad händer med kulbanan och så vidare?
Mm.
Så att det sköts, jag tror jag sköt nog 1000 skott med min 300 Winchester Magnum.
Mm.
Alltså, familjen var så trött på mig, där det bara eka ut över fälten hemma när jag sköt. Och lika mycket med 6,5 också. Och sen skulle det ju ridas, så att jag tog ridlektioner.
Mm.
Det var väl inte så vackert, men jag kände att jag behövde ändå vänja kroppen, för det var, hotade med att man skulle rida 6-8 timmar om dagen, vilket vi gjorde också.
Mm.
Alltså de hästarna var helt otroliga.
Ja.
Och det var några, jag har något filmklipp sådär när vi rider, att trampar hästen snett här, då är det sista vi jag gör. Liksom. Ja. Det var så brant och bara, det här är inte värt det. Men det fanns ju ingen liksom... Guiden försökte lugna mig. Alltså, men det är lugnt, hästarna vill inte dö heller.
Nej.
Så att det var, liksom, de kommer att hålla sig på stigen.
Mm.
Och vi red och red och vi jagade på runt 4000.
Men och då rider man, jag har hört lite grann innan, jag pratade med någon annan i podden om just den typen av jakt, och att man även rider på natten då, att det är mörkt. Liksom.
Det kan ju bli så, ja. Det undviker man ju såklart.
Kom ni ifrån guiden också?
Nej, vi hade, min kompis, de blev av med hästarna och fick gå en mil tillbaka till campen i mörkret.
Och det är de hästarna ni ska lita på stigen då?
Exakt, alltså det här, det går nog att göra ett avsnitt bara om att prata om den här jakten. Men man red upp där under en dag för att komma upp till rätt höjd.
Mm.
Och guiderna pratade ju överhuvudtaget inte engelska.
Mm.
Och sen spanade man och försökte hitta ibis. Så jag tror att vi hade haft varg eller snöleopard i vårt område. För att han var liksom ganska uppgiven dag ett. För vi hade i stort sett inte sett någon ibex alls. Medan de andra som var ute, de hade liksom mycket ibexmän som var för långt upp eller för långt bort. Och så dag två på eftermiddagen så skulle vi bara göra en sista liten check i en dalgång. Och då var det 5 ibex där.
Mm.
Och då hade jag dem på 470 meter. Och man var ju såhär, ni kommer behöva skjuta på mellan 300 och 500 meter ska ni vara redo. Och då kunde jag se att liksom, jag hade mätt vind några gånger och sett att det liksom, byarna var över 10 meter per sekund. Och då började hända grejer på 500 meter. Så då tog vi oss närmare. Så tyvärr, om man får säga så, så kom vi in på 190 meter.
Mm.
Så att, jag fick inte skjuta det där fantastiska långskottet. Men det gick jättebra. Och,
men det kanske var därför det gick bra också.
Ja, alltså, exakt. Det hade varit en chansning och det hade inte känts bra att skadeskjuta ett djur och hålla på. Det,
nej,
jag gjort alla de här förutsättningarna för att liksom kunna ta.
Men du kom till skott redan andra dagen då egentligen?
Ja, jag gjorde det. Men då hade vi så här, vi skulle ju bara ta den här sista kollen, så vi hade ju lämnat hästarna och all den här bra utrustningen på hästen. Pannlampa bland annat. Och så där. Så att vi flodde ju den här och den skulle ju styckas för att bära ner och så vidare. Så det hann ju bli mörkt när vi började gå neråt. Och jag fick ta trofén på ryggen, alltså hela liksom huvudet och bogmontaget och sådär. Och hade ju bössa och grejer och hade ingen lampa. Och guiden gick med sin telefon som liksom riktljus.
Mm.
Och det var ju så brant. Och han gick och kollade på Google Maps och bara, det ska gå ner här. Och jag, det var bland det dummaste jag har gjort. Alltså, så här. Men vi kom ner till sist där till botten.
Vilken ångest, alltså.
Ja, men det är så mycket, och de vägarna man åkte på, så mycket dumt. Alltså, det är en ganska farlig resa. Just på att det är liksom, det är inte ordnat som vi är vana vid.
Nej.
Men det är ju också det som var tjusningen.
Mm.
Så det är ju som sådär, ja, men det är en resa som jag verkligen inte skulle vilja ha ogjord.
Nej.
Men jag hade inte kunnat föreställa mig riktigt hur det skulle vara innan.
Nej, det är klart. Kan du tänka dig åka tillbaks?
Absolut. Det är ju som, man glömmer ju allt som är riktigt jobbigt.
Ja, jag vet.
Men jag har en till sån där som, vi hade en rysk guide som liksom, han bara, det här är liksom, if you want real suffering, then you should go for Cuban Tour, om det nu heter så. Men de här tur...
Ja, de här, tar.
Tar, nej, ja, inte tar, nej. Utan...
sån...
Det är en till bergs...
Digistan Tour, eller vad? Nej, vad heter
exakt, något sånt. Jag kan inte uttala det.
Nej, det kan ju inte jag heller. Jag bara...
Men det är så här som jag inte hade hört talas om. Så när han sa det sen när jag kom hem och tvungen att googla liksom lite så här. Och den har en ganska långt, grovt horn som går som en båge bakåt. Men då förklarar han liksom, men här då går man upp 3 på morgonen, sen går man några timmar i mörkret och så jagar man, så skjuter man och så måste man bära ner liksom. Det är, då är man färdig som människa när dagen är slut liksom. Och lyckas man inte, då är det samma procedur nästan då.
Men det har du inte gjort?
Nej, jag har inte gjort det, och då känns det, men för jag var liksom inte fysiskt, så jag trodde jag skulle vara urlakad som människa när jag hade gjort den här Kirgistan. Jag tror, men det kan varit också att jag hade faktiskt opererat knät 2 gånger inför den här resan.
Okay.
Jag hade tränat och förberett mig. Så att jag var väl förberedd.
Mm.
Så jag kände att jag behöver göra en sån här riktig till.
Ja.
Så att den står på bucketlisten och få ta den här riktigt jobbiga innan.
Coolt.
Ja. Men jag tror jag måste klämma in en resa med familjen först. Innan. Ja.
Det är inget bra familjemål. Så här, ni hänger lite i campet och så drar.
Ja, den har jag lärt mig. Man ska inte blanda de två. Liksom. Nej. Ingen blir glad av det.
Så. Nej, jag vet. Jag vet att du har varit med om något alldeles otroligt precis där du bor. På Kronhjort, tänker jag.
Ja.
För när jag googlade dig så såg jag att du faktiskt har fällt den största frilevande kronhjorten under 2019. Och det var på din egna gård, va?
Ja, det stämmer.
26 taggar.
Ja.
Det är ju helt sjukt.
Ja, den är faktiskt helt sjuk.
Ja. Hur mycket kron har ni?
Vi har ingen jättestam. Men vi har ju satt som målsättning att vi vill ha liksom en bra variation, men vi vill inte ha mycket. Alltså utan kvalitet ska vara det som... Vi hade ett häng som vi la ner 2000. Och då rymde en del av hjortarna. Så vi har fått en frilevande stam som har blandat sig med många andra. Så vi har bra anlag på hjortarna. Jag tror de kommer från Kolmården från början, som i sin tur hade hämtat dem från Eriksberg i Blekinge. Så det är liksom fina gener i dem. Så i många år så bara sköt stenstaka kalvar och så vidare. Men sen märkte jag att liksom stammen tog fart. Och vi beslutade oss för att nu kan vi nog släppa på en då, så att säga, kapital eller en stor hjort. Och i första året vi gjorde så satte vi 14 taggar som gräns. Året därpå så sköts det ytterligare en... Då sköts det en riktigt stor hjort. Jag tror den var nog bland de större i Sverige då också faktiskt. Som höll guld med råge. Där man bit över 220 poäng. Så därpå så sa vi, som då var 2019. Så att, men nu känner vi att hemma så... Nu vill vi försöka skjuta en stor hjort. Så då var det en söndag när min dotter hade liksom... Hon hade legat på att hon ville ut och försöka jaga kronhjort. Så vi ser ett område, men där brukar...
Hur gammal är hon?
Ja, nu är hon 9. Hon har varit med mycket faktiskt för sin ålder. Så då åkte vi till ett område där jag vet att det brukar vara en hel del kron. Och då står det en riktigt stor hjort, ser jag liksom direkt. Så här, och bara, det där blir bra att smyga på. Och kommer runt hörnet, och då ser jag brorsans bil stå parkerad. Jag tänkte, fasiken, alltså nu undrar om vi ens hinner fram innan det smäller. För att, så vi smyga visste liksom vilken väg vi skulle gå upp för att kunna gå i mask och kommer upp till en stor sten. Och mycket riktigt så ligger brorsan liksom 20 meter fram. Men jag ser att han har bara drevjaktkikaren på. Så man ser hur han liksom tittar på mig och tittar på hjorten och tittar på mig. Och jag hade 18 gånger på min, så jag kunde titta och räkna. Men den där har 14, eller om den hade 16. Jag såg att han hade inte bestämt sig för att skjuta, för han kunde ha skjutit den om han hade. Men han var väl osäker. Och sen så liksom gick den undan. Sådär. Sen såg jag efteråt när jag tittade på bilen. Då hade han ju febrilt smsat mig. Hur många taggar, har den? Så den blev inte skjuten då. Och då kände jag, nu är ju liksom... Den här kommer ju skjutas av min bror snart. För jag känner, jag kan ju inte åka hit och skjuta den här. Den här har ju han på något sätt liksom mutat in. Så då åkte jag runt på kvällen och kollade lite. Och då är bara, när jag kommer runt en krök, så är det 10-tal stora handjur. Där det bara, på en är det bara horn precis överallt. Alltså det är bara horn jag ser, liksom taggar. Och jag har inte sett den här hjorten förut. Och sen så försvinner de iväg, rinner de upp i skogen. Nu gäller det liksom... Nu gäller det att agera fort här innan brorsan skjuter den här andra hjorten. Så jag bara smsade honom. Jag har span på en mycket större, bara så att du vet. Vadå? Ja, men det
säger jag inte.
Det säger jag inte. Så att då var jag ute på morgonen tidigt smög i området. Och då såg jag lite andra hjortar gå över en plöje sen bort till en höstsådd med vete. Så jag satt där, och det var ingen stor hjort som visade sig. Men tänkte, här är nog stråket där de går. Så jag var där på kvällen igen och smög. Såg någon annan hjort gå där, men inte. Jag tänkte, men de är här. Så åkte ut riktigt tidigt morgonen därpå. Och när jag ska parkera, då ser jag liksom silhuetter av hjortar långt bort. Så jag backar tillbaka ordentligt och smyger fram. Och då, när jag kommer fram där, då ser jag att det går liksom ett riktigt, riktigt monster ute på plöjet. Den är riktigt, riktigt stor. Och då hade jag ju varit i Kirgistan där. Så jag kände mig liksom bekväm med lite längre skjutavstånd. Mm. Men det var liksom mörkt och den stannade aldrig, och sen till sist var den uppe på 300 meter och lite snett ifrån mig. Så jag tänkte, alltså, nej Oskar, det är liksom, det är inte läge att göra bort sig här. Men jag hade liksom suttit och klickat med allt eftersom den gick där, och sen försvann den upp på ett hygge. Så tänkte jag, men jag omgrupperar lite så att jag får lite närmare till hygget ifall att. Och helt plötsligt dök den upp där på hygget. Då stod den på ett ställe och, så att jag kunde se liksom, där är mycket ris och grejer där den står, för jag liksom vet ungefär hur det ser ut där. Så jag vågade inte skjuta. Och sen försvann den. Tänkte jag, men nu fick jag ju se den två gånger. Det var liksom en gång mer än väntat. Så att jag får inte en till chans. Men jag låg där en kvart till kanske. Och tänkte, ska precis ställa mig upp och gå hem, tänker jag. Men jag tar en nytt försök ikväll. Då kliver den ut, bara en liten gata. Jag bara ser att det är en jättestor hjort. Och jag bara lägger mig ner upp, skjuter. Och så försvinner den. Och sen, vad gjorde jag? Vad gjorde jag där? Och sen så kom jag på, fasen, jag har ju klickat för 300 meter. Hur långt var det? Mäter, det var 215 meter. Och upp med tabellen och så, nej men det är okej. Okay. Det är på sin höjd en decimeter högre än vad det optimalt. Sådär. Och jag kände att det var bra, alltså jag var stilla och bra när jag sköt. Och sen så, gå fram dit. Ser inte en tendens till
blod eller någonting.
Nej. Och det var fortfarande så pass mörkt så att jag kände, jag måste åka hem, för jag hade inte ens någon pannlampa med mig i bilen för upp på morgonen. Så jag åkte hem, hämtade en pannlampa, går fram, tittar ordentligt, hittar ingenting. Och då börjar tankarna, så vad har jag, nu har jag gjort bort mig, liksom skjutit på en stor hjort som jag inte kan säga exakt vilken det är, och den är inte på plats och så vidare. Men så tänker jag, men jag tittar in i den här, det var gallringsskog, eller liksom uppvuxen gallringsskog av tall, så var ganska glest och fint där inne. Och så ser jag, det är liksom en liten samling av granar. Så tänkte, ligger den här? Jag kunde se 100 meter, så där var det ingen gjort som låg. Ligger den, så ligger den där inne. Så jag måste gå fram och titta. Så när jag kommer fram till, så ser jag liksom mot roten på en stor gran som stod där, att det där ser ut som rumpan på en kronhjort. Så bara, det är ju rumpan på en kronhjort. Och sen kom fram, då bara växer ut horn ur hela den här lilla grandungen. Ja.
Hur satt skottet?
Det var klockrent. Ja. Mitt bakom bogen, precis där det skulle sitta. Liksom. Så att, jag kan fortfarande, jag har ju hängen på väggen hemma. Jag tittar på den varje dag. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå att jag har skjutit den där.
Nej. Alltså, jag har ju bara sett bild på den. Och den är helt... Alltså man kan ju, om ni googlar på von Stockenström kronhjort, så kommer ni se något helt brutalt. För den är ju lite så här... Det finns ju såna här konstiga kronhjortar i Nya Zeeland, va?
Just det.
Som ser så där förhistoriska ut, som är så framavlade. Men den här påminner ju lite om det. Alltså det är liksom, det är ju taggar överallt på den.
Ja, precis. Den påminner inte om våra hjortar hemma egentligen, faktiskt.
Men har ni haft något liknande efter det? Eller var
vi har någon nu som går som är sådär 22 taggar. Som men den är lite rolig.
Vad hade brorsan sagt om du fällde den också?
Alltså jag har ju satt mig själv i karantän ett tag framöver för... Annars blev jag väl arvslös hemma. Ja. Så nej, men, det vore kul om någon annan fick.
För sitta i kronkarantän. Det är inte alla som har den möjligheten. Ändå.
Nej, men det är lite kul. När jag skulle ta den till Östermalma för att bedöma den. Då kunde jag liksom inte stänga. Jag försökte ha den i baksätet på en Passat. Och då gick inte dörrarna igen.
Nej.
För att den är så pass bred.
Vad sa de när du kom in med den? De hade sett bilder på den antar jag innan.
Jo, men jag hade visat det hade jag gjort. Men de trodde nog att det skulle vara att Sverige-rekordet satt löst. Så det blev ju Sveriges fjärde största frilevande som någonsin är skjuten. Den är ju magnifik.
Ja. Så att, men det är rätt intressant det där med att du inte ser blod och sådär. Men blir det inte, är det inte genomslag då på skottet? Eller alltså att du går igenom? Då blöder det ju självklart inte lika mycket. Vad hade du för... det var faktiskt likadant för mig när jag fällde en kronhjort lite större. Inte alltså... Som din då. Men för mig var den stor. Men sen då fattar man efteråt att den kunde ha fått ett par år till egentligen. Så jag var i Polen. Den var 9 år. Räknar ni tänder? Och,
den var faktiskt eller? Bara 7 år.
Den, ja, den var 7 år, ja, okej. Okay, ja. Men det jag skulle komma till då med den kronik jag fällde, det var inte heller så att kulan har gått igenom djuret. Nej. Utan den, och vilket är lite kul, för jag har ju kulan hemma nu då.
Just det.
Och den hade liksom expanderat jättefint. Men då sköt jag med Oryx.
Mm.
Nu jagar jag med lite blötare kulor oftast. Vad använder du själv för kula?
Jag laddar själv, ja. Och har skjutit väldigt mycket med TT6, barns kopparkula.
Ja.
I, tror jag, 6:e säsongen jag bara skjuter koppar. Dels för att det känns bra att inte, man vet att man kan äta köttet utan att behöva fundera på det. Och vi kommer nog hamna där, eller vi kommer hamna där, att man inte kommer få skjuta med blykulor.
Mm.
Och då vill jag liksom föregå med kanske gott exempel och prova på det.
Mm.
Och det finns väl vissa, det är ju fart behöver du till viss del för att få koppar att expandera. Så vissa kalibrar kanske man måste modifiera kulan lite, att anpassa dem för de som inte går riktigt lika snabbt. Men det går väldigt bra att skjuta med koppar. Men i år har faktiskt jag och en vän, för att utmana oss själva lite, så att vi ska bara jaga med brytvapen hela säsongen. Och jag för ett
har du dubbelstutsar eller en kipplauf?
Ja,
eller?
Både och.
Ja. Orkar inte.
Ja, men det vill säga, såg,
jag var liksom sotus redan på källaren. Ja. Nej, jag har faktiskt också en källare.
Ja. Nej, men jag såg på någon av de här jaktkanalerna, så var han Frans Albrecht, som man nu har sett i alla vildsvinsfilmer, som jagade bock, där han verkar vara ännu mer passionerad.
Ja, helt galet.
Ja, helt galet. Och han hade en kipplauf.
Ja.
Och jag bara, fan, det där är ju så snyggt. Alltså, det där är ju, det är så bockarna ska skjutas.
Mm.
Så jag fick något infall precis i början på coronan.
Mm.
Tänkte att det där kan vara bra att unna sig.
Mm.
Så att, och sen dess har jag i stort sett bara pyrsat med den.
Mm.
Jag måste säga att det förhöjer upplevelsen enormt att liksom man laddar med ett skott.
Mm.
Och jag har inte satt möjligheten att ta benstöd på den, utan det ska vara liksom ett naturligt stöd och, eller skjutkäpp, och känns det inte bra då får man ta sig närmare. Så att det är liksom, för mig har det förhöjt jaktupplevelsen jättemycket.
Mm.
Men då bara sådär, så men ska vi inte, det är en kompis som jag jagar jättemycket med, att ska vi inte utmana oss själva i år och bara köra brytvapen?
Mm.
Så det är dubbelstudsare och kipplauf som gäller i år. Så att,
fantastiskt.
Det har gått bra än så länge.
Ja. Kipplauf har jag länge funderat på. Fast liksom slutat där någonstans i funderandet. Vi får se. Det finns ju lite enklare varianter också, men jag tycker ska man ha en kipplauf så ska man ha en fin som man ska ha livet ut. Fast Frans Albrecht har ju, jag har sett någon gång, då är jag inte säker på att det är hans vapen. Alltså det är ju såna här sinnessjuka bössor.
Ja.
Alltså en halv miljon uppåt.
Nej, det är inte,
liksom.
Nej, jag är inte alls där, utan det var mera...
Ja, nej, men jag har sett några filmer med honom. Jag är ju lite fascinerad över honom och hans enorma kunskap och hans möjligheter han har till olika typer av jakter liksom. Men hans kunskap är ju enorm.
Ja.
Jag har försökt på lite olika sätt att få med honom som gäst i podden.
Ja.
Det är liksom en drömgäst såklart. men jag tror det. Det finns säkert många som inte vet vem han är, men jag är ganska säker på att det har blivit ett intressant samtal. Ska vi hoppa in lite grann på Jägareförbundet?
Ja.
Du är ju då marknadschef på Svenska Jägareförbundet.
Jajamän.
Och vi kan börja där. Vad gör du som marknadschef?
När jag började på Jägareförbundet så kom jag från en eventbyrå och hade jobbat med liksom kommersiella företag med Coca-Cola och Philips och Telia och så vidare. Mm. Och det blev ju som en komma till en annan värld.
Mm.
Den ideella världen eller förbunds... Det går inte riktigt i samma fart.
Nej.
Och då frågade jag mig själv, eller inte mig själv, utan mina kollegor. Varför ska jag bli med i Jägareförbundet?
Mm.
Vad är, för jag hade alltid varit med. Tidningen har ju alltid legat där hemma.
Mm.
Men jag har liksom inte förstått vad Svenska Jägareförbundet är för något.
Nej.
Ja, då var så, ja, men det är vi man får ju försäkring och man får Svensk Jakt. Och så jobbar vi för jakten.
Mm.
Alltså, men det får inte mig att vill jag hosta upp 600 kronor direkt, utan det måste ju finnas mer. Och då började liksom, då frågade jag så här, vad har vi gjort som är bra?
Mm.
Och då listade vi fem saker som vi kallar för Jägarförbundets fem framgångar, som fem exempel på bra saker. Att vi jobbar för löshundsjakten och för jakttiderna och sådär.
Mm.
Och då blev det lite mer att ta på för den enskilde jägaren där ute. Och sen har vi liksom försökt att med åren att få in mera glädje i produkten medlemskap. Jaktglädje, för det är ju faktiskt därför vi alla jagar.
Mm.
För att vi tycker att det är så himla roligt.
Mm.
Och då måste väl vårt förbund också tycka att jakt är roligt och förmedla det. Men det är ju lätt att glömma bort det. För vi pratar ju alltid om vilka är de aktuella frågorna. Och det är ju inte positiva saker som regel. Utan det är ofta problem vi hanterar. Mm. Det är varg och det är inskränkningar. Och så det har jag försökt göra, att liksom få in glädje. Och då skapar jag bland annat ett koncept som heter Sverige fantastiskt.
Mm.
Där vi åkte runt och började med att skjuta modellen varje gång i stort. Så vi försökte vi var i olika delar i landet och så hade vi med ett fält vilt på bild.
Mm.
För det är faktiskt det. Titta i ditt sms-flöde så misstänker att det finns ju en och annan bild på fält vilt.
Mm.
Men det var big no-no när jag började. Vi ska inte ha döda djur på bild.
Mm.
Men då kände jag att någonstans har vi ju backat så långt i ringhörnan nu, så att nu står vi mot repet. Nu är det dags att liksom ta ett steg in, för annars kommer det trilla ur.
Mm.
Och det togs emot väldigt väl.
Mm.
Så nu är vi inte rädda för att ha mer vilt. Och det blir viktigare och viktigare, tror jag, att liksom försvara jakten och stå upp för att förklara att vi skjuter alla de här. Det är flera hundratusen klövvilt varje år.
Ja, exakt.
Det är en del av jakten.
Mm.
Sen önskar man att man kunde lägga full fokus, att vi hade de resurserna att bara jobba med marknadsföring. Alltså, vi har gjort mycket, mycket filmer och försöker göra inspiration till Instagram eller till sociala medier och så vidare.
Och om du liksom får ordet är fritt här, varför ska man vara medlem?
Ja, men jag skulle säga, jag som då jagat så mycket hela mitt liv, jag hade inte en aning om hur viktigt arbetet som Jägarförbundet gör. Och vi hade garanterat inte haft de möjligheterna till jakt i Sverige som vi har idag. Och det skulle jag vilja säga väldigt mycket tack vare Jägarförbundet.
Mm.
Vi har ju duktiga jurister som är med och stoppar dumheter innan det blir riktiga dumheter.
Mm.
Vi har ju absolut den främsta kompetensen inom viltförvaltning, rovdjursförvaltning och så vidare. Mm. Det finns på Jägarförbundet. Så det är ju liksom, det är sådär, om man tar från hjärtat, att det är verkligen så att vi skulle inte ha. Sen så, du får en jättebra försäkring, du får massa rabatter som gör att du faktiskt räknar hem, alltså rent i pengar. Har du en hund och tar någon av våra rabatter på hundfoder, så har du på ett år räknat hem hela medlemskapet. Och så Svensk Jakt, som du får 11 gånger om året faktiskt hem i brevlådan. Så det är så, som jägare är det ju en självklar affär för mig. Sen så delar man kanske inte alltid allting vi gör, tycker att vi gör toppenjobb i varenda detalj. Men jag är väldigt stolt över att jobba för Jägarförbundet och det som Jägarförbundet levererar. För jag har ju sett från insidan vilken skillnad det gör. Och ett stort problem vi har på Jägarförbundet är att vi har svårt att berätta vad vi verkligen... Alltså, kommunicera, det är svårt att kommunicera. Vi vill gärna ha med varje decimal och varje kommatecken, och för allting vi gör är viktigt.
Mm.
Och ibland tror jag man måste tänka baksidan på ett mjölkpaket för att förstå olika frågor och liksom förenkla. Så för att, om man tillbaka igen, vi jägare vill ju bara jaga.
Mm.
Och vi kanske inte är intresserade av att varenda detalj i förvaltning och vad de olika viltförvaltningsdelegationer och så vidare, hur det arbetet fungerar. Som är jätteviktigt för jakten, men kanske inte så spännande.
Vargfrågan.
Ja.
Kan vi prata lite om det? Det är ju ett så här kontroversiellt hett ämne och har varit jämnt. Och jag själv är inte superinsatt. Men vad står ni i frågan?
I Svenska Jägarförbundet säger att vi vill ha max 150 vargar i Sverige. Eller 15 föryngringar. Och max... eller max två och två max två föryngringar per län. Så inget län ska behöva hysa mer än två föryngringar. Som idag, så där till exempel Värmland, i stort sett hela Värmland är vargrevir, så ska det inte behöva vara. Utan vi behöver dela upp det, så att det liksom värmlänningarna ska inte ha det tuffare än vad någon annan har. Och nu finns det ju gynnsam, jag ska inte gå in i detalj på det, men gynnsam bevarande status, det är det som sätter gränsen för hur låg en stam får vara gentemot EU. Och då har vi i Sverige i ett riksdagsbeslut som säger att det ska vara mellan 170 och 270 vargar. Mm. Och Naturvårdsverket har då fastslagit 300 vargar.
Mm.
Och vid senaste inventeringen, som då är förra årets resultat, så hade vi, konstaterade vi, över 400 vargar. Då är inte årets föryngring med, utan den inventeringen börjar ju nu.
Mm.
Och nu ska vi skjuta 33 vargar i Sverige.
Det är ju en ekvation som inte går ihop.
Nej, inte om man ska ha max 270. Och där börjar vi nu hamna i en situation där vi kommer få problem för att vi inte kan skjuta tillräckligt mycket varg för att få ner numerären till de siffrorna som vi har fastslagit.
Mm.
För att EU säger att man får inte skjuta för mycket eller hur mycket varg som helst varje år. Så att det är läge nu att börja agera.
Och hur gör ni då? Då för ni liksom jägarnas talan och ni... Ja, men ni argumenterar
försöker lägga upp fakta på bordet.
Vilka instanser är det med runt ett sånt bord?
Du tänker hos
hur funkar det rent politiskt?
Nu är det ju mer att lobbyism och försöka få att riksdagen att faktiskt politikerna att genomföra det beslut som är taget. Alltså de har sagt, riksdagen sa 270 och vi har nu 400 vargar.
Ja, det är en ständigt aktuell fråga.
Ja, det blir ju intressekonflikt mellan stad och landsbygd. Där det är enkelt att tycka att vad är skillnaden mellan 300 och 400 vargar ute i hela Sveriges stora skogar.
Mm.
Men den är stor för de som bor där ute. För ett vargrevir påverkar otroligt mycket de som bor där. Djurhållning och den näringen och jakt och som kanske är en anledning till varför man väljer att bo ute på landet. De förutsättningarna försvinner om man får varg.
Nya jakttiderna.
Ja.
Tänkte att vi skulle prata lite grann om. För det här är ju liksom ett hett ämne.
Ja.
Som det har diskuterats flitigt på sociala medier. Och det är ju inget konstigt att man ser över saker. Och förhoppningsvis så blir det till det bättre. Här finns ju liksom massa olika saker som har förändrats som ingen bryr sig om särskilt mycket. Och så finns det några saker som sticker ut. Och då till exempel tänker jag på vårboxjakten. Och det blev ju liksom en shitstorm på sociala medier kring detta. Hur sker ett sånt beslut? Hur kommer man fram till det?
Om man kan bara backa bandet utan en lång historieövning. Så tidigare så var det egentligen Naturvårdsverket som kontaktade Jägarförbundet och sa nu behöver vi se över jakttiderna.
Mm.
Och så satte man sig ner och sen så bestämde man vad som verkade vettigt. Så ser det inte ut längre. Två remissrunder blev det den här gången. Att Naturvårdsverket, vi visste ju att det skulle komma. De hade väl flaggat för att om två år så blir det översyn av jakttider.
Mm.
Vi internt började liksom höra oss för. Vad tycker vi inom Jägarförbundet, inom de egna leden? Och sen så kom det ut ett förslag från Naturvårdsverket på remiss. Och det var inte bara vi som svarade, det var flera hundra. Både privatpersoner och olika organisationer. Men vi försökte liksom enas kring ett förslag där vi sa att här tror vi att vi landar bra, det här vill vi ha och här tycker vi si och så. Och sen så lämnade Naturvårdsverket det till regeringen som vi körde ut ytterligare en remissrunda där vi fick tycka till. Och sen kom det slutliga förslaget då som blev de nya jakttiderna. Och nu har jag inte exakt siffra, men jag vet att det var runt 80 ändringar som genomfördes till de nya jakttiderna. Där vårboxjakten var en av dem diskuterade och sådär. Många uppe i norr till exempel har väldigt svårt att skjuta rådjur på hösten. Då är det mest skog.
Mm.
Här nere har vi ju öppet landskap så här går de ju ut och äter medan de ser bockarna eller rådjuren på våren och tyckte att i norr skulle vilja ha vårboxjakt för att kunna få skatta stammarna lite.
Mm.
Och då börjar det kanske bli svårt att argumentera för varför man ska ha det i norr och inte i söder och så vidare. Då beslutade regeringen om att då ska vi ge det i norr, då ska hela Sverige ha.
Mm.
Vårt slutgiltiga förslag var att de län som vill ha vårboxjakt ska kunna få ha vårboxjakt. Det är ju fortfarande jägarna som sitter på makten och bestämmer om man ska
Ja, det väljer man ju, det står ju ingenstans man måste skjuta en massa bockar.
Nej,
på
inte.
Så det kan man ju välja själv. Sen så finns det ju många då som tycker att det är många liksom grannmarker som är pyttesmå och de, då kommer de fälla bockarna då och på hösten och sen så kommer man skjuta bort stammarna och sådär.
Mm.
Samtidigt så finns det ju, jag menar, stora delar av Europa så har ju det alltid funnits vårbocksjakt.
Ja.
Eller alltid vet jag inte, men ganska länge i alla fall vad jag vet. Och där kan de också förvalta stammarna på ett bra sätt. Så någonstans så ligger ju ansvaret hos oss jägare och det ska man vara glad för på ett sätt.
Jo, man såg väl när man började införa vårbocksjakt, det gick upp avskjutningen lite men sen så blev den ganska normal efter för att man inser att det är ju samma bockar. Alltså, den summan, det blir inte fler för att man får jaga dem på våren utan skjuter en bock på våren så är den ju inte kvar på hösten så då får man ju välja när man vill skjuta dem. Så får vi se. Hur det slår, helt enkelt.
Jag tänkte det är dags att börja runda av. Och jag tänkte, vi var inne på det lite grann, det här med att jaga med barn. Du har två barn, va?
Ja.
Som är, hur gamla är de?
Ja, men en son som är 11, Erik och Elsa som är 9.
Och båda är med och jagar med dig?
Ja.
Har du också den här 12-årsgränsen på hagel?
Nej, jag har varit Erik, Elsa är lite för liten så men de har båda skjutit en del mycket luftgevär och så här. Men Erik har börjat skjuta hagel med min frus kaliber, först var med min mamma som jagade ett tag förut, så hon har en kaliber 20 halvautomat och sen har min fru en kaliber 20 bock, och den kan han nu har han vuxit så pass mycket så att han får nog akta sig för honom, han kan bli farlig framöver.
Och det där har jag varit inne på själv, för båda mina barn älskar att vara med och när jag jagar. Och de tycker det är jättekul att skjuta med luftgevär. Men jag inte, min son har skjutit med 22an. Det är ju liksom ingen rekyl alls. Och i skjutbänk liksom när jag är med. Men det hade varit superkul att börja lite grann med hagel och testa på lerduvor då, tänker jag. Men jag vet inte vad som är regler, alltså vad man får.
På skjutbana så får du ju skjuta.
De får vara 3 bast liksom.
Ja, alltså. Du ska kunna hålla. Jag tror jägsamen får man ta förut så att du kan hantera vapnet. Så jag var 12 när jag tog jägsamen.
Jaha, coolt. Grymt. Okej, men åter till dina barn.
Ja.
De är med dig och jagar också, de är inte bara ute och skjuter.
Nej, absolut. Framförallt dottern har varit väldigt sen tidig ålder.
Mm.
Och vi har gjort faktiskt en liten tradition, jag tittade tillbaka, att det här var 5:e året på raken som dottern är med och vi skjuter premiärbocken på i augusti. Det har inte alltid varit den 16:e, men kanske den 17:e, 18:e någon.
Ja.
Den första bocken för säsongen, den har alltid skjutits, eller alltid de senaste 5 åren då med Elsa.
Och då, vad roligt.
Ja.
Vad var hon då första? Då måste hon varit...
Ja, det är nog 4 år faktiskt. Jag tänker. Hon var 5 år första gången.
Ja. Hur har hon reagerat då?
Den gången kom jag ihåg specifikt. För då blev hon lite så här... När vi sköt den och så gick vi fram och tittade på den. Och då blev hon lite... Då sa hon liksom tyst. Hon bara, men jag blir lite ledsen, sa hon. Så jag frågade, varför då? Nej, men den är ju liksom, den är så fin och den är död. Och så här. Men då pratade vi om det. Liksom, den har haft ett bra liv här. Och det var ju ett bra skott. Så den kände ju ingenting. Och det blir ju god mat. Och visst var det spännande. Så, ja, men det var det. Så då började det kännas bättre igen. Och så där. Och sen så bar vi ut den tillsammans hemma. Och så där. Men just det där att man... Och det har nog faktiskt med dottern kommit lite mer på sistone, att hon reflekterar mer över liksom att man tar ett liv och sådär. Så där. Så att, men som sagt, vi i år var då 4:e året på raken. Och då hade jag sett ut en bock redan sedan i juni. Så där, den är bra. Liksom. Den vill vi försöka ta. Den gick på ett specifikt område. Och så såg jag... De här gamla bockarna kan ju vara aktiva ett tag, sen efter när brunsten är slut så bara försvinner de. Den ska tas den 16:e. Och så att det ska regna ikväll, och det ska regna imorgon och dagen därpå. Så jag bara, det är ju på morgonen som det gäller. Så att jag sa till Elsa, det blir nog imorgon bitti jag kommer gå ut. Ska du med? Hon bara, får vi se liksom. Så här. Så väckte henne då när var klockan, kan ha varit 5 eller 4:45 eller sånt där. Elsa, det ska regna ikväll. Ska vi ut? Hon bara, ja.
Så vi
ut där, ja, före skolan. Och så åkte vi ut. Då stod den där mitt ute på fältet. Och vi smög upp igenom en åkerholme där och kom fram. Och precis då så la sig en get där de hade stått. Och så var det inga råd ute. Så tänkte jag, den är där ute. De har lagt sig ner. Så vi ställde oss i ordning i åkerkanten där. hade mätt upp avstånden till liksom där ungefär. Jag tog några lock med buttonen och direkt ställde den sig upp.
Ja.
Och då stod den lite snett och så stod en get några 100 meter bort, så att den började springa lite mot den, för den tänkte att det här borta är någon som håller på i mitt område. Så när den kom till nästa lilla där det var torrt och en öppning, så drog jag några tryck till där.
Mm.
Då tvärnitade den och så sköt jag.
Perfekt.
Så att, ja, det var så här, fan, det är som, som man önskar att det ska bli. Liksom. Så det var bock nummer 4 tillsammans. Så att, ja, det känns som att det går inte att bryta den här traditionen.
Men det kommer ju finnas en brytpunkt där, för om ni fortsätter att jaga tillsammans den 16:e varje år, så nu tar du med henne ut.
Mm.
Det finns ju en brytpunkt sen när hon tar med dig ut.
Exakt.
Eller hur?
Ja.
När det är hon som ska gå ut och jaga och du får följa med. Precis. Och hon jagar på dina villkor. Okej, vi klättrar inte upp för det högsta berget, utan vi tar lite lugnt nu, pappa.
Exakt. Jag ser verkligen fram emot den.
Ja.
Självklart, jag är ju inte lastgammal på något sätt, men jag känner att jag har fått jaga väldigt mycket. Jag är långt ifrån klar, men att unna mina barn och kommer jag alltid sätta för att själv få skjuta, för att jag kommer så väl ihåg liksom det här, hur man såg upp på den här första vilten och det här. Det är underbart att få dela det.
Ja, det är fantastiskt. Ja, men det är ju det som är så härligt med jakt. Det finns ju alltid saker att se fram emot.
Ja, och man blir ju aldrig fullärd. Alltså det är ju... Man gör ju bort sig, man får uttrycka sig så, ständigt. Eller liksom, ja, det går inte att vara fullärd inom jakt. Det är det som är så kul. Och då tror jag inte man skulle kunna jaga hela livet. Om man kände att nu kan jag allt, jag lyckas varje gång.
Mm.
Det är ju det som är det roliga, att man liksom gick bet. Men nästa gång så ska jag.
Mm.
Och så blir man ju bättre och bättre på att läsa väder, vind, signaler i naturen och så vidare. Men man blir ju aldrig fullärd. Det är det som är så härligt.
Ett underbart intresse vi håller på med.
Eller hur?
Tusen tack för att du ville vara med i podden. Du har varit med om så himla mycket grejer. Jag är svårt tjugen på att åka till Kirgistan. Det heter Kirgistan, va?
Ja.
Så att jag inte åker fel. Ja. och sen så... Turturduvor i Egypten, det skiter jag i, tror jag.
Satsa på ripen.
Ja, men ripjakt är liksom ett måste. Och ja, men det finns så mycket härligt med det vi håller på med. Som är liksom win-win i slutändan. Ju mer man lär sig om det och ju fler folk man pratar med, desto mer förstår jag hur bra det vi håller på med faktiskt är. För viltet och för naturen och för ens egen välmående. Sådär. Så det här kommer jag alltid hålla på med i alla fall.
Jag tror jag kan skriva under på det också.
Det är bra. Tusen tack.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnar. Är det så att ni vill höra av er till mig, så gör ni enklast det via Instagram, där jag heter Da Silva Hunting. Vi hörs nästa vecka, för då är det torsdag igen och då är det ett nytt avsnitt. Så där håller vi på hela vägen fram till jul. Vi hörs om en vecka.
Hej!
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.